A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com. Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why UnitedHealthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Titta, titta! Här kommer hon gående, Elin!
Bella Linde, tja-la-la-la-la!
Äntligen! Äntligen! Inlåst i Paris har du varit.
Åh gud, det var länge sedan.
Länge sedan vi sågs.
Enormt länge sedan.
Och nu är du här. Vad roligt. Det kom en vinter och en pandemi emellan, men nu är grönsakslandet här äntligen.
Det är så kul att vara tillbaka, det är så kul att se dig.
Och hej alla lyssnare! Jag vet att det är många som har längtat efter dig och mig, Elin, för att vara lite skrytsam. Men det är jättemånga som frågar efter oss. Jag tycker när man möter folk på stan eller i någon odlingsbuske eller man håller ett föredrag, så är det sådär, är det någon som vill fråga någonting, säger man då efter föredraget. Ja, när kommer nästa grönsakslandet?
Ja, men det är så himla, det är så jävla kul faktiskt. Man själv tussar ju runt genom livet och gör 1000 olika grejer och vet aldrig riktigt vad någon gillar eller vad någon tycker är intressant utanför ens typ man och redaktör. Men just grönsakslandet känns som en sån här återkommande grej, att det är så många som uppskattar det, vilket ju gör att det blir ännu roligare för oss, tycker jag också.
Ja, det är jätteroligt. Det är
vilket gör vi uppskattar det.
Eller hur? Ja. Och det är roligt att träffas och det är roligt att prata om odling och det är roligt att förmedla kunskap och också kunna ställa frågor så man kan få lite svar utifrån där ute.
Vi kan tänka på grönsakslandet som öppen källkod för odling, där man bara låter kunskapen flöda fram och tillbaka och så blir vi smartare och bättre odlare allihopa.
Då måste vi bli lite bättre på att svara på Facebook också.
Aj, aj, aj.
Jag tycker mer om det här handfasta. Man stoppar ner fingrarna i jorden istället för några tangenter.
Jag skickar ju mycket vykort och sånt, ja.
Gör du det? På riktigt?
Ja, det är mitt trevligt. Har jag aldrig skickat vykort till dig? Oh, det måste jag göra. Från Paris borde jag ha skickat någonting. Ja,
har du sen du kom tillbaka tänkt på att man har släppt upp ängar i blom? Gräsmattor är inte lika nagel... sax kortklippta längre. Det verkar nästan som om kommunpolitikerna lyssnar på grönsakslandet, för vi pratar ju om det här med pollinering en del. Har du märkt något av det?
Nej, men gud, hur då? Vart har du sett det här någonstans?
Nej, men jag tycker jag ser det överallt. Dels så ser jag det överallt att gräsmattor i kommunala miljöer är inte så här sönderklippta, utan det blommar faktiskt. Det är som att man släpper upp ängsblommor naturligt. Och dessutom så vet jag att i Hammarby stadsdelsförvaltning, strax utanför tullarna här i Stockholm, där har de bestämt sig för att inte klippa.
Vad intressant. Jag har inte lagt märke till det, men det är ju fantastiska nyheter.
Men visst är det bra?
Ja. Så enkla medel för att förenkla livet för fler varelser.
För fler varelser och för oss.
Och för oss.
Men du, har du märkt någonting sånt i Paris?
Ja, men i Paris är ju Anne Hidalgo, våran borgmästare i Paris, hon är ju väldigt mån om att försöka göra Paris till världens grönaste stad. Och på vissa sätt så kan man verkligen känna att det är ett slag i luften. Det är ju liksom, alltså, föroreningarna är ju, min astma är ju bara off the charts varje februari. Men på andra sätt så kan man verkligen se att hon har en plan för det här. Och just med liksom gröna ytor, gröna tak, alltså små blommande taklökar på de ställen där man kan ha det. Där inte jag varken till eller från för byggnaden, men där pollinerarna märker en stor skillnad. Och en grej, min favoritgrej, jag tror jag har pratat om det här förr, det är ju bara generellt kring ekologi och städer. I Paris så lämnar man in sin julgran i närmaste park. Och så har de en liten flis ståendes där och flisar ner allas julgranar till täckbark som de sen täcker rabatterna med.
Det är fantastiskt.
Visst är det. Så liksom efter 20 Knut så får man en andra så här julgransupplevelse i Paris. För då liksom flisar de ner allas julgranar och sprider dem i rabatterna. Och så slipper de vattna och så slipper de ogräsgifter.
Exakt. För grejen är att man pratar ju om att man inte ska ha täckbark på rabatter för att det stjäl kväve. Men det är bara precis på ytan. I odlingsbädden eller i rabatten som kvävet försvinner. Men det som, så att det jobbar ju på där under ytan i jorden. Men kvävet gör att inte ogräset får fäste. Så det är ju superbra.
Aha, smart.
Så väldigt smart. Så nu får vi hoppas att några kommunpolitiker lyssnar lite till.
Exakt.
Så kanske det kan bli flisverkstad i februari.
Men vad glad jag blir för pollinerarnas skull här i Sverige. Mm. Vad härligt att folk tänker på dem.
Men det jag tycker att det blir mer och mer faktiskt. Att folk pratar om pollinering på ett helt nytt sätt. Eller på ett väldigt naturligt sätt. Inte sådär... Nu måste vi skaffa bikupor, utan det är mer så här, man har fattat att det inte bara är den där enstaka lilla enstaka honungsbiet som man tror är den springande punkten. För de klarar sig, för de omhuldar vi ju. Utan det är ju alla andra, de här hundratals arterna av bin, där humlor till exempel ingår. Det har jag just lärt mig, att humla är en bi. Visste du det?
Ja, kanske.
Ja, kanske.
Jag läste den här Dave Goulsons galen i... insekter. Ja. Det känns som att han nuddar vid det här, men det var så mycket insekter där och även flugor och sånt. Ja. Blomflugor är ju fantastiska pollinerare också.
Blomflugor är ju också ett bi.
Ja, okej. Okay. Ja.
Visst är det glatt?
Väldigt glatt. Oerhört glatt. Ja. Ja. Men jag har liksom ägnat mycket tid den här gångna vintern åt inte att så här, kanske tänka på bin och pollinerare, utan mer kanske så här, försöka tänka på mig själv så här, som ett bi eller en pollinerare.
Hur menar du då?
Ja, men alltså, för jag har ju skrivit en... Oh gud, jag har ju en present. Jag
har
en present.
Du?
Vänta. Nu ska vi se.
Jaha.
Varsågod.
Åh nej, tack.
jag råkade
skriva. Nu ska jag säga vad det är.
Ja,
den parfymerade trädgården. Essenser, rökelse, hudvård och potpurri.
Av
Elin Unnes. Med foto och illustration av Maja Forslund.
Jag råkade skriva en bok.
Du råkade skriva en väldigt fin bok.
Tack.
Odla din egen parfym.
Det är en friare tolkning. Det är liksom hur man gör sin trädgård till en parfym. Lite grann.
Men.
Och det här... Den här idén kom till mig. Min kompis Tobbe, han är biodlare och naturvårdare i Kårsta. Mm. Och vi satt liksom och pratade om just så här... pollinerare som han har mycket bättre koll på än vad jag har. Och liksom hur dofter, hur insekter styrs av dofter. Olika insekter på olika vis och olika mycket. Och hur de liksom styrs av dofter och hur dofter färdas i trädgården. Liksom med luftfuktighet, med vind. Men även du vet så här rent, alltså hur man uppfattar doft beroende på vilken situation man är i. Om det till exempel är mörkt.
Ja.
Ute,
ja.
Så är oftast det lite svalare i luften. Då är luftfuktigheten större. Då har liksom de här doftmolekylerna liksom kan flyta ut på den här fuktiga luften.
Är det därför det doftar mer på kvällen?
Bland annat. Det är en anledning.
Alltså det tänker jag sådär, en blomstertobak.
Exakt.
Till exempel. Doften av en blomstertobak är ju fantastisk på kvällen.
Exakt.
Är det det? Alltså luftfuktigheten?
Bland annat. Precis. Det här. Och det var det här som blev en bok. För det var så här vi började.
Ja.
Ungefär det här samtalet som vi hade nu. Det var det som gjorde,
som gjorde den här boken. Fantastiska boken. Det är en jättefin bild på omslaget. Vad är det för någonting på?
Ja, men det där är ju då... Det här är Maja Forslunds foto. Mm. Här borta är det en åstinros som... Det här var, jag tror vi tog den här bilden i oktober, så att det här var liksom den absolut sista blomkvisten. De doftar ju inte längre när det är så sent på året.
Nej.
Du kan se här på bilden att bladen faller medan Maja tar det här fotot. Så att när hon hade fotat klart, då var grenarna bara. Och här är det en trollhassel som doftar helt otroligt i februari.
Ja.
Här är det rökelse.
Som och, du har gjort av någonting.
Ja, precis.
Något massa, litet potpurri. Ja.
Och sen här är det liksom örtcigaretter som jag har rullat med rosenblad istället för risslapapper. Det här är myskgräs, flätor av myskgräs.
Fantastiskt.
Ja, tack, tack. Det tycker jag faktiskt jag också. Och det här är ju omslaget i boken. Så om det är nu någon som inte tycker att vår beskrivning räcker, om vi inte har lyckats måla med ord, så googla. Eller sök på internet på bara den parfymerade trädgården. Så,
eller på ditt namn, på senaste namn, bok. Så kommer omslaget upp, så får man se den här fantastiska bilden.
Men så jag och Tobbe hade liksom exakt den här diskussionen om till exempel blomstertobak. Så det blir mörkt, temperaturen går ner, luftfuktigheten går upp. Doftmolekylerna flyter iväg och träffar ens näsa på ett kraftfullare sätt. 1. Du känner en starkare doft. 2. Du ser sämre. Så du upplever också doften på ett kraftfullare sätt.
Jaha.
För liksom dina andra sinnen går på sparlåga.
Ja, vilket, det blir mörkt.
För det är mörkt, du ser inte så bra. Så du blir liksom mer alert på andra sätt.
Ja.
Doft har också, är kopplat till minne på ett enormt fascinerande sätt som ingen av forskarna jag har pratat med riktigt kunde förklara för mig. Men doft och minne är enormt hårt sammankopplade. Och det minnena som du har som hör till doft, de är ofta ganska långt tillbaka i livet, barndomsminnen. De är ofta icke-semantiska. Det betyder att du känner doften av syren, eller du känner doften av nybakta bullar, eller av en fiskmarknad, eller havet, eller mossa.
Ja.
Och så får du liksom en... Det är nästan som att det rullas upp en film för ditt inre. Har du haft något sånt minne någon gång?
Ja, visst, jag vet precis vad du pratar om. Att man kan få både dåliga och goda minnen.
Verkligen.
Faktiskt. Jag har ju så här ruskiga minnen som är kopplade till dofter. Men...
Vad har du för ruskiga minnen?
Nej, men det är så här deppiga... Jag menar så här deppiga händelser. Ja, okay. Så har det hänt någonting och man har varit ledsen och så har det luktat någon så här stekt strömming eller någonting. Och så går man förbi en stekt strömming kiosk vid Slussen. Fanns det ju.
Precis.
Jag kunde aldrig gå förbi den där, för då var det så här, åh, då blev jag så deppad för att det var någon så här, kopplat till en dålig relation.
Exakt. Och du kanske inte ens kan till 100% förklara vad det är du känner, men du ser det som en film för ditt inre, med dina känslor. Och det här är liksom någonting som gör Moa Martinsson skriver i Mor gifter sig, tror jag, att hon inte kan känna doften av gulmåra, för att när hon var liten så strödde man gulmåra på lik för att dölja liklukten. Så för henne så luktar gulmåra lik, och det är liksom riktigt starka gamla minnen som man kanske inte ens visste att man hade kvar.
Så det är liksom inte minnen från förra året, utan det är ofta barndomsminnen.
Ofta så är det en viss tidsperiod som
och jag har
de här...
en sån liljekonvalj, det är bara vackert och härligt, och det var så här mamma på en äng. Och hon tyckte alltid att vi skulle sitta i olika blomsterängar, för hon tyckte det var så vackert. Så skulle vi ha utslaget hår och så skulle vi sitta där.
Och ni var små blonda barn.
Och vi var små flickor med långa hår.
Min mamma brukade alltid plocka till mig, varje år när jag slutade i skolan, så brukade hon plocka en enorm bukett med gullviva. Alltså så här stor, så att jag var tvungen att hålla den i båda händerna, du vet. Och ända sedan dess så liksom förknippar jag gullvivor med den här, en stark liksom frihetskänsla.
Ja.
Så vi har liksom, det är luftfuktighet, det är att du känner doft starkare när det är mörkt, du har alla de här starka minnena kopplade till doft, och den tredje grejen med till exempel narcisstobak är ju vissa växter är ju mer specialiserade. Vissa växter är generalister och vissa växter är specialister.
Jaha.
Och de som jag såklart går igång på är ju de som har specialiserat sig på nattfjärilar och nattaktiva.
Varför har du just sökt in på dem då?
Åh, men det är så coolt med såna här månträdgårdar, tycker jag. Alltså du vet, en trädgård som du anlägger specifikt för att den ska vara som bäst i mörkret.
Ja.
Till exempel narcisstobak som doftar på kvällen och på natten. Då är det liksom när alla de här nattaktiva djuren vaknar till.
Ja. Men du, för att återgå då till pollinerarna. Ja. Alltså, hur ska man tänka, till exempel om man vill skapa en blomsterträdgård som är till både för ens egen doftupplevelse och för att locka pollinerare. Vad ska man liksom ha för blommor då?
Men,
så att, för jag tänker, bara locka hit så mycket pollinerare som helst så får exakt. Man jädra massa mat sen.
Nej men, ja exakt, det är ju smart och bra för alla. Men och det som är positivt med en doftande trädgård, det är att det är lite som så här pollinering för dummies. För ibland när folk har börjat mickla med växter och avla fram nya sorter, så har man liksom glömt bort vissa grejer eller missat vissa grejer eller kanske inte riktigt tänkt på vad en blomma är och hur pass nära kopplat en blomma är till en pollinerare. Och tänk på hortensia. Mm. De här stora puffiga, alltså de är som stora kuddar liksom. Förädlad hortensia. De är ofta ganska dåliga för pollinerarna.
För att de innehåller ingen pollen och nektar, eller?
Exakt. Men om man däremot har grundformen av hortensia, den oförädlade varianten som också har en väldigt fin doft. Ja. Där har du plötsligen pollen och nektar.
Så går man på dofter och satsar på doftrika blommor så kan man med näst stor sannolikhet säga att de också bär på nektar och pollen.
Det är en grundregel som inte stämmer alltid men som man absolut kan ha som ett första sätt att bara rensa ut dem som inte gör någon nytta i alla fall. Nej. Om det doftar gott, då kommer förmodligen pollinerarna gilla det.
Någonting som man också ska ha i en trädgård, det är sälj.
Oh.
För säljen är det första som blommar, så att när de där yrvakna humledrottningarna kommer vimsande och inte har något att äta, så är det säljen de går på. Och då har jag precis lärt mig att man ska satsa på hansälj. För hanen har både pollen och nektar, medan honorna bara har nektar. Så att det finns mer att äta och slurpa i sig för humlorna.
För hansälj?
Hansälj.
Och har du någon känsla för hur man får tag på hansälj?
Man köper det på en plantskola.
Jag älskar att köpa sig på plantskola.
Man kan gå till en plantskola och köpa. Sen kan man säkerligen fråga någon. För att det växer ju sälj ut med kanter och skogskanter och dikeskanter och sådär. Man får väl inte skära i andra människors buskar. Men man kanske kan fråga någon så man kan ta sticklingar.
Vet du då? Jag är ju dotter till en skogsägare.
Ja.
Och jag råkar veta att sälj är ett av de mest hatade träslagen.
Ja.
Skogsägare. Så det kan ju vara så att det finns någon väldigt ekologisk skogsägare där ute som är enormt mån om sin sälj.
Ja.
Men oftast så försöker de bli av med sälj.
Man skulle kanske kunna fråga någon liten skogsägare eller bonde om man fick norpa lite sälj. För det tror jag säkert att man kan rota. Alltså, om du sätter en sälj i vattnet så utsöndras det ett slags rotningshormon i vattnet. Så att då kan du också rota andra växter med hjälp av säljens rotningshormon.
I vilket sammanhang använder du dig av det här?
Nej, det använder jag mig inte av. Utan jag har bara har lärt mig det här och jag kom på det nu. Så jag hoppas verkligen att det stämmer. Men det är så här, det här låg långt, långt i bakhuvudet.
Så man tar en stickling av en pelargon till exempel?
Ja, och har man då sälj i vattnet så utsöndras hormonet från säljen i rotningshormonet ut i vattnet och då rotar sig pelargonsticklingen skottet bättre.
Nu får jag liksom också ett förträngt minne ifrån den här fantastiska boken Tasha Tudor's Garden.
Ja.
Att hon faktiskt har stora vaser med sticklingar och sälj i stående.
Ja, det är ingenting i en slump. Helt enkelt.
Wow.
Coolt.
Ja.
Så sälj är bra till allt möjligt utom kanske för ledsna skogsägare som tycker att det är
att den
bara tar över. Men det är ju väldigt bra. Tänk att kanta liksom en trädgård med ett litet säljbuskage. Då har man ju definitivt massor av tidiga pollinerare där.
Och sen kan man klippa ner den om man vill. Och använda de här långa, den får ju som spön.
Ja, titta här ser du.
Oj, här har du det i din trädgård.
Det är faktiskt en granne till mig på koloni eller på lotten här utanför huset. Som har stuckit ner säljpinnar i vackra bågformer.
Som ett litet
staket som kantar hennes odlingslott. Och det är så fint. Och jag antar att det ska rota sig där.
Det har de gjort.
Man ser ju att det har rotat sig när du säger det. För att det kommer ju nya skott på bågarna.
Ja, just det. Precis. Det här är liksom det mest välmående staket jag någonsin har sett. Det gror redan.
Ja.
Har du några andra tips kring pollinering? Vilka växter man ska ha för pollinerare?
Ja, alltså jag har ju alltid, jag älskar ju mina ringblommor.
Mm.
de strör jag ut. Jag tar fram på hösten och så bara strösslar jag ut dem. Och ibland blir jag galen för att ibland så är odlingsbädden fylld av bara ringblomma. Men jag tycker att det är så härligt och det är ju mycket mat i dem.
Ja.
Har du?
Jag älskar ju ringblomma. Jag är besatt av ringblomma.
Ja, precis. Så kan man använda ringblomman till allt olika salvor och grejer sen.
Den innehåller liksom lite...
Man kan även strössla den över salladen.
Oh ja. Hej!
Nu ska jag berätta om den här damen som kommer och vinkar till oss. För vi sitter ju nu utanför mitt bostadshus i Stockholm på Söder. Och här har vi odlingslotter. Och den här kvinnan som kom gående, hon är så gullig. Hon går här nästan varje dag och tittar och pratar. Hon bor på pensionärsboendet och ligger tvärs över gatan. Och vet du vad hon har gjort? Hon har grillaplanterat grejer nedanför min balkong. Så nu växer det någon buske och stockrosor har hon sått. Och så går hon dit med en liten flaska som hon tar med sig hemifrån och vattnar.
Alltså,
det är fantastiskt.
Grillaodlare är liksom ett sånt underbart skrå.
Det är underbart när grillaodlaren är 80 år också. Faktiskt.
Det är för det alla kan vara grillaodlare.
Ja, jag ska bli grillaodlare när jag blir tant. Ännu mer tant än vad jag är.
Det tycker jag.
Ja. Du, Elin, jag skulle vilja veta om du kan ge mig förslag på 3 blommor som pollinerare gillar, som jag kan ha i min trädgård och som jag sen kan göra något doftigt av och spara till vintern.
Bra fråga, jag bläddrar lite i min bok här. En ros, en doftande ros, är ju nummer 1 i den doftande trädgården. Den är sensuell, den är ett afrodisiak, den finns med i, under en period så fanns den med i alla dofter man blandade, alltså kvinnliga och manliga. Man använder den som en brygga. Den hjärtnot, den binder liksom samman basnoterna med toppnoterna och gifter dem. Den går hyfsat lätt att koka rosenvatten på. Alltså destillera eteriska oljor är ju ganska knepigt. Och framförallt kräver enorma mängder växtmaterial.
Ja.
Men just rosenvatten, man kan liksom fuska till ett rosenvatten ganska lätt genom att bara lägga, alltså brygga te i stort sett.
Jaha, så man lägger rosenblad i typ en tesil?
Eller i en tekanna och slår på kokande vatten. Och sen så silar du av det och ställer det i kylen. Och sen så blaskar du det i ansiktet. Det är sådär persiskt, du vet, sådär skönhetstrick. Så får du såhär 1001 natt.
Så luktar det lite, luktar det lite
sexigt
ros.
Och härligt. Exakt.
Okej, okay. Är det några särskilda rosor? Eller går det bra med vilket som?
Alltså du,
buskrosor, tänker jag.
Jag tycker att man ska helt enkelt, innan man väljer ros, bara försöka hitta ett rosarium och gå runt och lukta sig till den man tycker bäst om. Stanwell Perpetual eller en helt vanlig vresros. För den som inte har en egen ros i trädgården så kan man ju vildplocka vresros. Den kanske man inte vill plantera, den är lite aggressiv.
Den tar sig fram.
Den tar sig fram, den tar sig friheter. Men framförallt tycker jag, alltså, gå någonstans där det finns rosor, lukta på dem. Den som får ditt hjärta att klappa, det är den man ska ta.
Och den skaffar man, införskaffar man och sätter i sin egen täppa. Och sen kan man göra rosenvatten. Nästa? Exakt.
Nästa då tycker jag är, nu är fortsatt väldigt traditionella doftväxter här, det är lavendel.
Jaha.
Och det är ju då, om man skulle vara intresserad av att försöka destillera lite eterisk olja, då är ju lavendel en av de som är enklast att... Den är en av de som är rikast. Liksom släpper ifrån sig den här eteriska oljan bäst.
Men då behöver man mycket material.
Riktigt mycket. Och det som jag tycker är roligt med lavendel är att den är faktiskt ganska enkel att föröka. Genom att bara, du vet, så här, har du testat att bara så här, vika ner en kvist och lägga en sten på och rota? Ja, funkar det?
Den rotar sig, ja. Ja.
Eller hur?
Lätt.
Så då kan du få liksom de här liksom, som en slottsträdgårds, du vet, potager, en köksträdgård värdig ett slott inringad av blommande lavendel.
Och sen kan man baka lavendelskorpor. Kan man äta lavendeln också?
Exakt.
Ja, jättegott.
Jag har ju sagt väldigt kategoriska saker om blommor i mitt liv och på internet och till alla som har velat lyssna på ganska hårda ord gentemot blommor. Och det hade ju bara med okunskap att göra, för man kan ju äta i stort sett allting.
Det började ju så, både för dig och mig, att vi ville odla saker för att äta. Och så inser man att utan blommorna så blir det ingenting att äta. Och när man nu ändå har blommor så kan man äta en del av dem
lika
också.
Lika äta upp dem också.
Ja, det är fantastiskt.
Det är ju det är inte så många som äter sina krukväxter nu va? Men det tycker jag vi kan uppmuntra. Alltså, även prydnadsväxter.
Så vidare de inte har odlats sådär supersnabbt och med sådana här förkortningsmedel.
Tacklov, butter och sol och andra fruktansvärda saker. Mm. Det tycker jag är en sån skam för trädgårdsindustrin. Att de förgiftar fina, ätliga växter. Även krukväxter med hemska hormoner och
pesticider. Ja, men det är ju för att de inte ska växa sig så där rangliga och långa och utan vara kompakta och härliga.
Ja, exakt. Och sen den tredje grejen som jag skulle vilja rekommendera. Då tänker jag att vi tar något som är mer äventyrligt.
Ja.
Vi tar trollhassel. Vilken rolig växt.
Men hör du, trollhassel, det har ju jag på min terrass.
Du skojar.
Är det den här korkskrus?
Det här är ju det som är lite speciellt. Det är ormhassel.
Det är ormhassel jag har.
Exakt, man blandar ihop dem där. Trollhassel ser lite, den ser inte så speciell ut. Och sen så ser den inte så speciell ut. Och sen så får den väldigt fin höstfärg. Och sen så tappar den bladen och ser inte så speciell ut. Och sen i typ så februari-mars så slår den ut.
Och
med doftar. Blommor som doftar.
Gula va?
Gula eller orange. Ja.
Och vad gör man med den då?
Den är ju då barken.
Den måste, förlåt, jag måste ju göra en plats. Den måste ju vara superbra för pollinerare som slår ut i februari. Den är ju tidig som 17. Före säljen.
Den slår ut innan säljen. Exakt, det är en sån anomali. Det är liksom den tiden när ingen egentligen borde vara vaken. Då blommar plötsligt en trollhassel.
Och är det då någon liten insekt som vaknar till liv så finns det någonting för den att äta.
Och då kan man antingen göra hamamelisvatten på den.
Hamamelisvatten
som är alltså då ett som rosenvatten fast på hamamelis som är det latinska
namnet. Det är latinska namnet för trollhassen.
Och som doftar oerhört fantastiskt liksom exotisk kaka i stort sett.
Ja.
Kryddigt och sött och gott. Men den stora grejen med trollhassel är ju då att den barken är väldigt sammandragande så att du kan ha den som blodstopp. Alltså om du gör det illa, som sårläkning. Den är en vanlig ingrediens i alltså naturliga tatueringssalvor. Då är det ofta hamamelisextrakt i.
Men då ska man extrahera någonting ur barken eller kan man lägga en barkbit på såret?
Du kan förmodligen lägga en barkbit på såret om du känner dig väldigt Ronja Rövardotter. Uh-huh. Men annars kan du dra ut i sprit eller göra ett avkok i vatten och badda på.
Ja.
Fantastiskt. Jag har läkt en stor ond tatuering med hamamelis, med trollhasselextrakt.
Jaha.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous 2-year contracts, they said, "What the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass?" So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. So start getting your best night's sleep in sheets that get softer and softer for years to come. And you can try their sheets with a 30-night guarantee plus 15% off your first order with code BUTTERY. So head to bollandbranch.com today. Exclusions apply. See site for details.
Tack för det. Ja. Du, apropå böcker, så tänker jag att det har ju kommit en bok av en författare och odlare som heter Jamaica King.
Okay. Ja.
Som jag har läst om, men inte läst.
Nej men gud, det här kan du, har är du? Så sjukt. Jag, alltså det här är så roligt.
Mig.
Upp med väskan igen.
Förlåt mig, jag tycker att din och Jamaicas bok är väldigt...
Vi har ju lindeklot på de här böckerna. Och jag är rätt säker på att min man, som är också min formgivare, valde mellan den här färgen som är på Jamaica Kincaids bok, som är lite liksom gråvit, och färgen på lindeklotet på min bok, som är liksom lite mer beige-rosa.
Ja.
Det här var liksom de två val vi hade.
Märkligt.
Är det inte lustigt?
Jo, och det här blev, då kom det en favoritbok som heter Boken om min trädgård. Kan du berätta lite om den här boken?
Ja, men jag, det känns som att jag
kan, eller kan du berätta lite om Jamaica?
Ja, okej. Jamaica Kincaid är en författare som föddes på en ö som heter Antigua. Och hon blev skickad från Antigua till New York för att jobba som au pair och skicka hem pengar till sin familj. Och på den första våren i upstate New York så tar liksom den här kvinnan i det här hushållet med henne ut och säger, du kommer liksom från den här paradisön, men jag lovar, du har aldrig sett påskliljor blomma en vårdag.
Nej.
Och så tog hon med henne ut och visade henne den här rabatten som bara var fylld med liksom doftande narcisser. Och Jamaica drabbades av ett sånt så här djupt raseri. För att hela sin uppväxt hade hon varit tvungen att i liksom den här koloniala skolan som engelsmännen hade på Antigua, som hon var tvungen att gå i, som var så tråkig, hård undervisning, så var hon tvungen att lära sig utantill massa dikter av Wordsworth som jag kan
väldigt
inte
mycket daffodils där.
Väldigt mycket daffodils. Och hon, Jamaica Kincaid, var liksom tvungen att lära sig recitera de här liksom påskliljedikterna av Wordsworth i en miljö där inga påskliljor existerar. Och nu som tonåring så stod hon för första gången framför en stor rabatt med påskliljor och drabbades liksom av det här raseriet inför imperialismen och kolonialismen som hade tvingat henne att läsa de här fjompiga dikterna om en växt hon inte hade någon som helst relation till. Och sen blev hon skribent.
Och vad resulterade det i då? I hennes, vilket uttryck fick hon då?
Ja, men jag antar...
Är det det man får i den här boken?
Nej, inte i den här boken, utan i en bok som heter Lucy. Hon är liksom utstött från paradiset, från sin paradisö. Hon kommer liksom till den här kalla, nya platsen där hon måste återuppfinna sig själv. Och, nu ska jag inte spoila för mycket, men hon slutar skicka pengar hem. Hon behåller dem själv. Och hon vänder sig ifrån sin familj och bestämmer sig för att börja leva livets glada dagar.
Och gör det?
Och gör det.
I New York.
Sen börjar hon skriva för The New Yorker.
Ja.
Hon lämnar liksom in en... Hon är på en, jag minns inte riktigt vad det är, hon är på en utställning eller någonting. Och så lämnar hon liksom in några anteckningar bara, liksom stödord i stort sett, till redaktören på The New Yorker. Han ser hennes begåvning och publicerar den här lappen i stort sett.
Är det sant?
Och det blir hennes stil. Det är hennes prosa. Den här liksom väldigt så här enkla... det som kallas för stream of consciousness, alltså du bara skriver så som du tänker eller så som du pratar, väldigt direkt, väldigt rakt, väldigt energisk prosa.
Men då vill jag fråga, hur landade hon i blomsterrabatten?
Kul att du frågar. Mm. Hon gifter sig med sonen till redaktören på The New Yorker.
Mm.
De skaffar ett litet hus, hon blir på smällen, hon föder ett barn och på hennes allra första morsdag så får hon ett par vackra örhängen av sin man som hon lägger på diskbänken. Och det är det sista man ser av dem. Ingen känns vid dem efter det. De är borta. Städerskan har aldrig sett dem. Husan har aldrig sett dem igen. Hon själv har aldrig sett dem igen. Hennes man har aldrig sett dem igen. De är borta. Så, till hennes andra morsdag så bestämmer sig hennes man för att hon ska få någonting lite mer rustikt. Trädgårdsredskap och några frön.
Ja.
Hon tar med fröerna ut i deras lilla trädgård, rafsar runt lite under det största trädet hon kan hitta, sår fröerna, Och det är det sista någon ser av dem. Varför då?
För att det var mörkt, inget sol, inget vatten.
Exakt. Men hon ger sig liksom inte när det här händer, utan de får ett till barn, de flyttar till ett större hus och hon jobbar vidare med det här och lär sig så småningom. Och det här speglar liksom min eget, hur jag började odla. Alltså jag, första året jag odlade så misslyckades jag med allt.
Ja.
Men istället för att liksom bara kasta spaden i väggen och säga aldrig mer, så blir det liksom som ett tv-spel där man bara, nej men jag ska knäcka den här banan. Jag måste lista ut hur man gör.
Det där är ju jätteintressant. Det här kanske blir ett sidospår, eller så är det som är spåret. Att, vad är det som gör att när man misslyckas att man ändå fortsätter med trädgård och odling?
Jag tror att det är våran längtan tillbaka till paradiset. Det här paradiset som Jamaica kastades ut ur och det paradis som vi alla kastades ut ur på grund av våran hunger efter kunskap. Det får oss att känna igen när vi sår ett frö och det gror kanske någon gång, i alla fall ett av dem. Så känner vi liksom igen kopplingen till det här förlorade paradiset och vi känner att vi kan faktiskt återskapa den här förlorade platsen.
Det handlar om liv.
Jag tror det.
Så den här boken är alltså ingen handbok, utan vad är det?
Den kan läsas som en handbok. Den kan läsas framförallt kanske som en självbiografi av en odlare. Mm. Hon räknar upp massa fina växtkombinationer och sånt. Liksom lyckade, misslyckade varianter. Men framförallt så är det liksom en lång essä kring kolonialismen. Vilka växter som föder oss. Hur de har rest över världen. Hur vi är liksom sammanflätade med naturen och med andra människor på ett sätt som inte går att bortse ifrån. Det är en fantastisk bara resa genom Jamaica Kincaids liv och trädgård.
Och den säger att växter behöver inga visum.
Exakt.
Till exempel.
Exakt, men vissa liksom ganska fruktansvärda brott har begåtts i växternas namn. Och det här med att, liksom, att dela in alla i olika raser och familjer och släkter kanske inte är det allra mest konstruktiva alltid. Det som Linné ägnade sig åt.
Det vet jag läste någonting om den här boken och att hon var lite förbannad på Linné. Som,
ja, hon är jättearg på Linné, det är jätteroligt.
Klassificerar och kategoriserar och bestämmer vem som hör,
hör vart. Hon tycker liksom att Linné är the original rassegubbe.
Och honom som vi hyllar.
Exakt.
Vår blomsterkonen.
Precis. Och jag menar, när hon förklarar det så är man så här, ja, jag ser din poäng.
Ja.
Och det är liksom, hennes perspektiv är så självklart hela tiden. Och hon pratar också om hur liksom den här hungern efter växter, alltså i, det finns ju en massa fantastiska nordiska växter. Det var en av anledningarna till att jag ville skriva min bok.
Raseboken.
Min doftbok. Ja. För att såhär, jag var intresserad av att utforska. Kan vi, såhär, måste vi, bara för att vi råkade vara födda i Norden, måste vi välja mellan att parasitera på massa varma länder eller att bara leva i en helt doftfri värld? Och jag liksom vägrade acceptera det.
Och vad kom du fram till då?
Jag kom fram till att det är liksom, det den nordiska trädgården innehåller också en massa fantastiska dofter. Mm. Och sen så finns det ju såklart, jag menar nu, Jamaica Kincaid odlar massa exotiska växter. Det finns liksom ett okej sätt att, man behöver inte råna andra länder. Nej. För att ha, man kan också bara be om lov,
ja,
du vet.
Ja, precis. Man kan be om
ska vi byta frö,
ja,
kanske?
Byta frön. Ja. Och så kan man så dem lite här och var.
Exakt.
Så att det blommar.
Och sen med en dåres envishet så försöker jag införa högläsning
i detta grönsakslandet. I detta, i denna podd?
Ja. Känns det liksom, så här, ryser ni av obehag varje gång?
Ja, jag älskar högläsning.
Så här skriver Jamaica Kincaid i boken om min trädgård. Trots många år av trädgårdsodlande tror jag aldrig att en levande planta ska komma ur fröet som jag stoppat i marken. Jag blir alltid förvånad. Som om det aldrig hade hänt mig förut. Som om varje gång var den första. Och ett ögonblick av förtvivlan var när jag insåg att inga av mina squash- och pumpafrö grodde. Och att inga plantor skulle komma upp. Eftersom att några varelser, fulla av illvilja, noggrant hade krafsat upp fröna ur jordhögarna och ätit dem. Jag planerade de förargliga varelsernas frånfälle. Och fångade så småningom en av dem, en tvättbjörn, i den löjeväckande värdelösa anordningen som kallas Havahartfällan. Men när jag skulle dränka honom i en vattentunna ställde de tre gnälliga pacifister som jag på något sätt har kommit att bo med, det vill säga min make och våra barn, till ett sånt väsen att det slutade med att jag släppte ut honom i det vilda långt från någons trädgård. Och nu kommer en parentes. Men jag tror att någon naturlig instinkt, ännu inte fullt ut klarlagd av någon forskare, kommer att leda honom tillbaka till min.
Ja, där ser man.
Hon skriver enkelt och vackert på engelska, så om man föredrar att läsa på engelska så finns det
99.
Just det.
Står det här. Så att den är alltså 20 år gammal.
Och nu först, Tranans förlag har givit ut den på svenska. Finns på Bibblan.
Ja.
Om man vill ha den.
Och du tycker att den är väl värd att läsa?
Den tycker jag är väl värd att både köpa och läsa om man har råd, eller låna om man föredrar det.
Blir man ännu mer odlingssugen när man har läst den här?
Ja. För jag älskar ju folk som erkänner sina misstag. Jag känner att jag har byggt hela mitt författarskap på att erkänna mina misstag. Och jag blir väldigt inspirerad av folk som misslyckas med saker.
Ja.
Och hon har liksom... jag blir enormt inspirerad av folk som är dåliga på saker och folk som misslyckas med saker.
Och som medger det.
Och medger det.
Det tycker jag också, för att koppla ut rakt här ut i luften till alla som lyssnar. Att när man är ute och pratar om odling, som både du och jag är, så är det de här när man berättar om sina misstag som folk vaknar till. Aha, du har också gjort fel. För det är så skönt att höra om någon, för då blir ens egna små fadäser, eller stora fadäser tycker man, de blir ganska små för att man inte är ensam.
Exakt.
Det är ganska härligt.
Det är fantastiskt.
Du, nu är det ju sommar,
mm.
och du har varit hemma ett tag, eller hur? Har du hunnit så någonting? Hur långt har du kommit i ditt
Jag ordnande? Ligger riktigt långt efter faktiskt.
Men du kan ju inte ha hunnit få med någon tomatplanta.
Nej,
eller något?
Nej, tyvärr alltså. Jag har sått lite chili i vår lägenhet. Jag har sått riktigt mycket koriander som jag ska flytta ut. Jag har beställt lite färdiga plantor. Jag brukar liksom aldrig göra det. Jag tycker att det har tyckt att det är lite fusk.
Mm.
Men i år, det var ju ett år sedan nu, som i stort sett som min bil brann upp.
Ja, just det.
Så nu är allting lite krångligare för mig. Och då känner jag att om någon kan bränna upp min bil, då kan jag beställa lite färdiga plantor.
Adoptera.
Exakt. Så det ska jag gräva ner.
Och vad har du beställt för någonting då?
Men då har jag liksom beställt mycket blommor. Lejongap och fingerborgsblomma och luktärter.
Men maten då?
Mm. Det har jag inte riktigt löst än tyvärr.
Nej, men inte ens några små salladsblad.
Nej, men jo precis, det ska jag så. Och det sallad är så underbart. Jag har ju, eftersom att jag är i Paris så länge varje vår, så har jag liksom börjat bli mer och mer intresserad av sånt som du kan så och skörda flera gånger under sommaren.
Ja.
Alltså rädis, kom igen grejer. Och även sånt som är tillräckligt snabbt för att du liksom inte ska behöva förodla det.
Ja, då pratar om rädisor.
Rädisor, koriander, persilja tar ju lite lång tid, men den fortsätter ju växa på liksom. Och rucola och sallad. Precis. Så jag tänker fokusera mycket på som blad, kryddiga blad, örter, pak choi, little gem. Så, vad har du gjort?
Jag har gjort...
Eran odling här utanför din lägenhet ser ju fantastisk ut.
Den är jättefin nu. Jag har faktiskt utökat. Så att, från att ha haft... Nu ska vi se, vad har jag haft? 8 kvadratmeter, så har jag nu 16. Mm. Och jag odlar tillsammans med min systerdotter, som är en vuxen kvinna med ett eget liv. Men hon är helt, helt besatt av att odla. Och det är så himla kul, så vi odlar tillsammans. Hon har sått rotselleri tidigt.
Wow.
Så nu har vi jättefina plantor av
rotselleri. Hur tidigt sår man det?
Ja, vad kan man ha sått dem i februari, mars någon gång? Februari,
nu ska jag säga rotselleri. Ja. Är det den som är så ful? Alltså klump, en ful...
En jättestor, tjock, rund, klusser som en knölig fotboll.
Ja, älskar
och så
celler.
Himla god. Så det har vi ganska mycket här. Och sen potatisen är snart färdig att skörda. För den förgrodde vi.
Vilka sorter har du, vet du?
Det där är rocket tror jag som är där uppe.
Den är fantastisk.
Sen har jag lite amandin på landet, just vid stugan. Mm. Och
tråkigt.
Ja, tråkigt. Och early puritan hoppas jag på, där borta.
Hur väljer du dina potatissorter?
Jag är lite slarvig faktiskt. Mm. Jag tänker varje år att jag ska välja noga och att jag ska beställa i tid. Och så slutar det ändå med att jag står och röjer i någon så här restlåda någonstans på någon plantskola. Ibland köper jag på trädgårdsmässan, men eftersom den var inställd i år så blev det inget där. Annars brukar jag handla där. Men vet du vad jag har gjort i år? Dels så är jag så himla glad när du pratar om koriander. Jag har alltså en koriander som kommer tillbaka och tillbaka och tillbaka. För den, jag har låtit den stå kvar av misstag. Och så har den frösat sig. Och så jag har haft på samma ställe har jag koriander som kommer tillbaka. Jag har inte sått någon koriander i år. Jag tänkte, vad är det här? Det kommer tillbaka.
Och du låter bara fröna falla till marken?
Ja,
också.
Och sen så
frösar det. Oj, vilket bra tips.
Det är fantastiskt.
En annan sak som går att göra, eller förlåt, ja, det
koriander? Nej, det var koriander. Ja. Men jag vill också bara berätta vad jag mer gör. Mm. Jag har blivit besatt också av godisburkar, såna här plastlådor från livsmedelsbutiken.
Okay.
De är såna här fyrkantiga plastlådor som man får gratis om man frågar. Man kan få travar.
Och de är vilket så, konstigt nytt intresse.
Ja, de är väldigt bra till allt möjligt. De är framförallt väldigt bra att ha i odlingen. För att man kan, jag bredsår i dem.
Aha.
Och då har man färdiga bytter och sen eftersom jag åker lite fram och tillbaka med mina odlingar, då kan jag sätta på locket och stoppa in dem i bakluckan och så köra omkring med mina små försådder. Det är jättebra. Och man kan stapla dem på varandra och dessutom, när man väl har satt ut sina små saker, då kan man sätta dem upp och ner som ett litet miniväxthus.
Det här var ju riktigt mycket bra tips. Yes.
Väldigt mycket och väldigt gratis. Och man får lista ut när godisleverantören är där och packar upp. Då kan man gå dit till butiken och fråga om man kan få travar.
Köpa färskt smågodis och få en trave tomma.
Ja, eller bara få en trave tomma sådana. Så det är en väldigt bra idé. Och i en sån här godislåda, eller flera, nu kommer jag till poängen, har jag sått persilja.
Mm.
Och nu har jag persilje, flera stycken som jag redan har satt ut. Då skär jag dem i fyra bitar.
Vilka?
Persiljeruggen. Det blir en rugge i den här fyrkanten. Och så skär jag ruggen i fyra bitar. Och sen planterar jag en liten persiljehäck av dessa plantor.
Nej, vad
ärtigt!
Jag älskar det här tipset.
Visst är det bra? Ja. Det är fantastiskt.
Apropå koriander som frösår sig. Mm. En annan sak som man kan låta gå i frö och sen inte behöver tänka på så mer är ju mars. Jag tror vi har pratat om det här tidigare också. Sallad.
Marché-sallad.
Ja, mars.
Heter det mars? Ja, det är franska.
Det. Exakt.
Det är ungefär som man säger chèvre. Det heter inte chèvreost.
Exakt, exakt. För de skiter alltid i de sista bokstäverna.
Ja.
Om det inte är en apostrof på.
Men för den som inte kan franska så är det marché-sallad.
Marché-sallad, exakt. Ja. Den kan du också låta gå i blom. Om du låter den stå över hösten och så får den gå i blom, då får den stora fina frör. Och om du låter dem falla så kommer den tillbaka.
Ja, för den klarar vintern. Ja. Och så är det ju med persiljan också. Det är faktiskt väldigt bra när man kommer på de där knepen. För då är ju odlingen väldigt enkel plötsligt. Och då kan man lägga ner arbete på sin rotselleri istället.
Exakt.
Som ska pysslas med.
Jag måste göra en uppföljning också, en uppdatering. Ja. Från säkert det som var vårt sista program förra året kanske. Mm. Så tror jag att jag pratade om potatislök. Som jag inte har lyckats få i jorden än. Men det ska jag göra alldeles strax. Jag pratade om den här fantastiska potatislöken. Och då var det tre, fyra pers som hörde av sig och frågade om jag inte hade lite utsäde över.
Ja.
Och det var någon som också hörde av sig och tipsade om vart man kunde köpa. Det har jag tyvärr glömt nu. Så det var ju dumt.
Ja, bra tips, Elin.
Exakt. Så den här kunskapen som vi vill ska flöda i det här programmet, den bara försvinner in i min hjärna som ett svart hål. Hur som helst.
Om den som har skickat det här tipset känner igen sig så kanske den kan skicka det igen.
Precis. För potatislökan var lite svår att få tag på. Så jag liksom pratade om det här och då var det 3-4 personer som hörde av sig och frågade om de inte kunde få byta till sig av mig. Och då sa jag skickar mot porto såklart, vilket jag gjorde. Och en person var så här: nej min gud, jag skickar någonting tillbaka. Och jag fick i retur, jag skickade 4 potatislökar till henne kanske.
Ja.
Vilket var det jag själv började med, så det går ganska snabbt att få upp liksom en ordentlig en ränta liksom. Mm. Så jag skickade 4-5 potatislökar till henne och som tack för det så skickade hon till mig en liten, som en frys, inte en ICA-kasse men du vet motsvarande en fryspåse med en chili som jag tror heter Butt Yolokai.
Har du sått den?
Nej.
Du fick en färdig planta.
Jag fick färdig skörd.
Jaha.
En hel påse färdig färdig buttjolokaj.
Och hur var den då?
Den är världens näst starkaste. Så
efter den här Carolina
Reaper. Och så den går inte att använda i matlagning som den är. Utan det som hände var att min man mixade den med äpple och blandade i lite salt utifrån ett recept från en bok som heter Det nordiska skafferiet, som är fantastisk. Mixade den med liksom äpple, salt, lät den fermentera i rumstemperatur i 2 veckor eller någonting. Och sen blandade man den med lite mer saltvatten, tror jag. Och sen, och sen har man en fermenterad chilisås som man liksom kan använda bara en knivsudd. Så jag använder en knivsudd i en soppa eller gryta för 4 personer ungefär.
Och det blir jättegott.
Och det blir riktigt bra drag på det, kan jag säga. Så nu har jag, tack vare att jag skickade iväg, fick kontakt med någon på internet efter grönsakslandet, skickade iväg 4 potatislökar, så har jag nu en livstid av chilisås.
Och det är så odling fungerar.
Så fungerar
odling. Förenar, man delar med sig, man blir generös, man får tillbaka.
Naturens överflöd är obegripligt stort om vi bara tar det lite försiktigt och ser till att alla får det de behöver.
Ja, inte minst pollinerarna.
Exakt.
Och grönsakslandets generositet är också oändlig. För vi har nämligen nu, efter att inte ha setts på väldigt länge, talat i nästan 1 timme.
Ajajajaj.
Det var mycket. Men vi hoppas ju att ni där ute gillar att lyssna. Elin, nästa avsnitt kanske inte blir så här långt. Men då ska jag berätta det för dig om, och alla andra, om min sommarsodlingsprojekt.
Oh.
Nämligen hygelbädden och no-dig-odlingen. Jag har varit på kurs.
Underbart. Spännande. Undrar hos vem? Många frågor.
I många frågor. Svaren kommer i nästa avsnitt av Grönsakslandet. Vi tackar för nu. Så otroligt underbart att vi är igång igen med några avsnitt. Producent var Estrid Holm, eller är Estrid Holm, vår fantastiska coach och medmänniska och uppstyrningsdirektör. Jag heter Bella Linde.
Jag heter Elin Unnes.
Vi hörs nästa gång.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up Quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's Quince.com/upgrade.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.